Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Gustav Johansson känns igen för sitt prisade varumärke Jävligt Gott. Han har gett ut 2 kokböcker och snart landar hans 3:e i butik. Den har namnet Klassiska rätter på veganskt vis. Gustav har vunnit matbloggspriset flera gånger, driver Jävligt Gott Academy där han erbjuder onlinekurser till både företag och privatpersoner. Och hans blogg, vid samma namn, är Sveriges största veganska matblogg. Han brinner för att förbättra skolmaten. Han har 84 000 följare på Instagram och erbjuder allt ifrån tygpåsar till muggar och kläder i sin webbshop. Gustav har ett tydligt varumärke och mission, men var hittar han sitt driv? Vem är egentligen Gustav Johansson? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Gustav!
Hej! Vad fint!
Ja, vad roligt!
Det är ett jättebra sätt att göra mig glad.
Jag vet hur jag ska lägga upp det.
Yes!
Men du,
ohelgat smicker.
Ja, men verkligen. Vi pratade lite så här snabbt bara när vi kom in här. Och det blir alltid så här att jag börjar fråga någonting. Och bara stopp, nej vänta nu, det här måste vi
det här måste vi fråga. Ta på band.
Exakt, och då det var det så roligt. För då sa du, ursäkta, jag ska bara ta en sociala medier-grej. Och så tog du typ en bild eller en story och så. Och då sa jag det är så roligt att trots att man har gjort sitt yrke som har med, alltså där sociala medier är en så stor del så länge, så känner jag igen det där att man liksom blir, att man känner lite att man måste typ, kanske inte be om ursäkt, men du förstår mer att det
absolut.
Ändå så här,
absolut, men det är ju lite
det är inte så självklart.
Nej, jag kan tycka att det är hela den här, vad ska man säga, behind the scenes delen som man på något sätt borde vara bra på när man är influencer, tycker jag är jätteklurig alltså.
Ja.
För det känns verkligen som att dels att man kanske låter sociala medier ta en roll i ens vardag som jag inte känner mig helt bekväm med att låta sociala medier ta. Att liksom låta det komma och bryta av en normal interaktion som det är ju det. Och för att det känns ibland lite weird. Liksom. Så jag är överlag inte jättebra på de här liksom, behind the scenes livsstilsgrejerna, även om det kanske skulle vara bättre för mitt varumärke om jag var Bianca Ingrosso-esk på det.
Ja. Liksom. Men på vad är det som gör att du känner dig inte riktigt bekväm i det?
Nej, men för att jag trivs, alltså som du sa, jag har ju varumärket Jävligt Gott. Alltså, och för mig har det varit en ganska skön sak att kunna ha en distinktion mellan Gustav och Jävligt Gott Gustav. För det är två olika saker. I alla fall i mitt huvud, hur jag ser på det. Jag försöker såklart vara genuin i bägge två och liksom ha integritet och stå för det jag gör. Men jag är inte så privat i mina sociala medier. Det är väldigt få bilder eller interaktion. Eller så här, min familj figurerar som en idé som jag pratar om i form av att min sambo äter inte, är inte vegan till exempel. Men då blir ju det en story. Det handlar ju inte per se om, det är inte hon som figurerar. Utan det kan vara vilken person som helst som är min sambo som får vara den rollen. Och jag har ett sätt att prata om min pappa som är liksom en story. Men det är inte den han faktiskt är. Liksom.
Hur menar du då?
Nej, men att det är inte som att han faktiskt personligen figurerar eller att jag delar en massa bilder på honom hela tiden eller berättar en massa personliga anekdoter, utan jag har ju satt upp en story om pappa som lagade så mycket mat när jag växte upp som fyller en roll i narrativet kring jävligt gott.
Just det.
Och det gör att jag kan distansera liksom mitt privatliv från bloggen ganska mycket. Liksom. Mm. Och då blir det lite weird när man ska liksom i verkligheten som jag upplever är jag plötsligt liksom ska jävligt gott dyka upp och ta en bild på folk. Liksom.
Ja. Har det alltid varit så lätt för dig att sortera det här? Även när du började väldigt tidigt?
Nej, det ska jag väl inte säga. Alltså, när jag började så hade jag ju för det första ingen idé överhuvudtaget om att det skulle bli så här på något sätt. Alltså, jag startade en matblogg för att jag behövde skriva ner mina recept för att jag glömde bort dem hela tiden. Det var liksom första inlägget är faktiskt så sjukt långt ifrån precis det vi pratar om. För det är så här, det var kvällen då jag friade till min sambo.
Nej, vad fint.
Vi är nu 10 år senare fortfarande inte gift oss. Men
heja, heja.
Heja, heja. Men jag friade då i alla fall. Och det är liksom en bild på henne med ringen i första inlägget liksom, på bloggen. Jag kan gå tillbaka och kolla. Liksom,
gud, vad intressant.
Så då var jag ju extremt... men då var det ju bara jag och hennes familj och min familj som läste. Så då var ju det liksom en helt rimlig sak för mig att göra, tyckte jag.
Ja, men och förlåt, jag avbryter, men det blev också så här, det var ju ingen business i det då, antar jag, från början. Så det var ju verkligen ditt privata jag som började. Jag startade en blogg där jag behöver ha mina... Det förstår man ju verkligen en skillnad.
Så det var ju en helt en grej. Nej, men det har väl varit... Alltså, för mig med min relation till jävligt gott är det någonting som har utvecklats väldigt mycket över tid. Att jag har hittat sätt att prata om saker allt eftersom tiden har gått, skulle man kunna säga. Och valt att lyfta in vissa stories och andra inte. Och sen, som nu med träningen är kanske det senaste som jag varit så, okej, men det här ska jag aktivt faktiskt börja prata mer om. Men jag la in några upplägg, eller ut några inlägg för ett tag sedan där jag var lite mer såhär, skämtar om att nu kan jag äta mycket för nu springer jag på löpande. Du fick så sjukt mycket skit för att just folk tyckte att jag vikthetsade. Så att, och då blev det så här, då blev jag medveten om att det här är ju inte någonting jag bara kan liksom göra med en vänsterhand, utan man behöver vara supermedveten om allting man, framförallt när man, alltså som sagt, när jag har 85 000 följare faktiskt. Man får mer när man släpper en bok.
Ja,
har mycket följare och är en person som oavsett vad du gör så spelar det roll. Varenda litet budskap du lägger ut kommer tolkas. Jag la ut en bild i förrgår för att jag ska börja med våra matlagningskurser igen till exempel. Då fick jag kommentarer på att de tyckte det var många människor på bilden. Och det hade inte jag reflekterat över. Det var en bild vi tog för 2 år sedan. Liksom.
Just det, med corona då.
Med corona. Så varenda litet budskap du skickar ut kan tolkas. Och då är det superviktigt att du tänker på hur det här kan tolkas och du själv äger ditt narrativ. Liksom. Så det är någonting jag fått tänka på väldigt mycket liksom, och lärt mig steg för steg. Och såklart har liksom efterkonstruerat ibland. Liksom. Det är såklart jag har byggt en story nu av hur jag tänkte när jag började. Som det var sant, men det var inte så att det var en plan. Liksom. Utan nu i efterhand kan jag berätta om jag gjorde det här och sen gjorde det här och det ledde till det här. Och därför nu har jag insett att det här är jätteviktigt. Men det är ju en efterkonstruktion. När jag var där så var det inte som att jag tänkte nu gör jag det här för att om 10 år ska jag kunna säga det här. Liksom. Så är det ju aldrig. Liksom.
Är det någonsin så att man kan säga så?
Nej, det tror jag inte. Och det, men det blir ju så mycket tydligare när man är en influencer och använder sig själv som en bas för sin storytelling. Att du har massvis med sådana narrativ i ditt liv. Jag gjorde det här som ledde till det här och det här. Och det ledde till att jag insåg det här. Och det för mig är det jag vill prata om idag.
Exakt.
För mig är det till exempel en story från när jag blev vegetarian när jag var 19. Som jag använde hela tiden på mina föreläsningar. För då hade jag varit jätteohälsosam sista året på gymnasiet. Jag hade fått körkort, slutat cykla till skolan, börjat köra bil till Burger King på lunchrasterna, börjat dricka öl, gick upp typ 10 kilo, hade slutat träna för jag hade skadat mig på kampsporten jag höll på med och bara överlag var sjukt ohälsosam. Så då tänkte jag när jag tog studenten att jag måste försöka styra upp mig själv. Jag kan inte börja mitt liv som en liten lort typ. Utan självkontroll. Så då tänkte jag att om jag kan bli vegetarian, även om bara ett halvår, då jävlar, det skulle både vara en utmaning, för det var så långt ifrån vem jag var då. Jag åt hur mycket kött som helst. Men det skulle samtidigt vara något som var bra för mig. Jag skulle antagligen gå ner i vikt. Jag skulle vara liksom, jag tyckte att det var en bra sak, men det var ju så långt ifrån vad jag höll på med. Så jag tänkte, det här är en bra grej. Men det var 100% verkligen för min egen skull som jag gjorde det. Mm. Men sen ut med vägen, så någonstans hände det någonting i huvudet på mig. Och jag helt enkelt insåg att jag klarade mig ganska bra utan kött. Och någonstans avnormaliserade synen på kött som mat. För det är en grej vi har idag. Att vi reflekterar inte över det faktum att vi helt enkelt sätter ett likhetstecken mellan kött och mat.
Just det.
När det är inte ens någonting vi reflekterar över. Det bara är så. Det är som att vi säger att liksom, ja, men det är såklart jag andas. Ja, men tänker du på att du andas luft? Har du tänkt på att den luften kanske varit inne i någon annan människa? Liksom?
Och liksom, oh,
ja, men det är massvis med saker vi inte tänker på. Liksom, ja. Som jag säger, det tänker jag inte på. Liksom. Men jag började tänka på att kött också kunde vara kroppsdelar. Liksom. Och då var det så här, oj, ja, det är ju lite weird.
Mm.
Du ser ju dina ben, och de vill jag ju inte tugga på. Liksom. Det är ju så här, de får gärna sitta kvar. Mycket bättre där de är. Liksom. Ja. Så då hände det någonting i huvudet på mig. Och jag liksom, någonstans blev vegetarian uppe i kuppen. Men sen när jag kom tillbaka ett år senare på reunion med klassen, hade gått ner 15 kilo, mådde som en jävla prins och tyckte allting var fantastiskt. Så bodde i Borlänge, så jag brukar alltid berätta det här med dalmål.
Åh, gud vad härligt! Ja. Och då är du från Borlänge?
Ja, jag är från Borlänge.
Men det har jag missat, jag är från Hedemora.
Ja.
Gud,
nej, men det var, jag önskar att jag pratade med dalmål, men det blir väldigt fake när jag försöker nu. Så det är som den här storyn. Så då kommer de tillbaka, och de var så här, men Gustav, vad har du gjort? Det ser fantastiskt ut. Jag bara, ja, jag har gott blivit vegetarian, ja. Det är skitbra, det är jätteroligt.
Åh, gud, då känner jag mig som hemma.
Ja.
Åh, det är så fint.
Och vad sa du? Är du dum i huvudet? Jag kommer aldrig kunna äta någonting gott någonsin igen, hela ditt liv.
Det där är så intressant, just att man förknippar det med gott också. Mm. Att det måste, och likadant, många som inte är vegetarianer tänker då att jag kommer inte bli mätt.
Ja, nej, men precis så.
Det är bara sallad.
Ja, men exakt. Typ. Och det var precis den reaktionen jag fick när jag blev vegetarian där. Liksom. För de kände ju mig dessutom som den här flintastekälskande, hamburgknarkande, liksom, lätt ohälsosamma människan som plötsligt hade gått och liksom vänt på sitt liv. Och hon bara, men det här går inte ihop. Du kommer inte klara av det här på riktigt. Alltså, det kommer inte funka. Och för mig, det har blivit ett narrativ när jag har föreläsare och liknande om att det var där jag insåg att det ställs ett krav på det, att du ska välja mellan att äta gott och äta hållbart. Liksom.
Just det.
Och att jag gick inte med på det i stort sett. Så jag började experimentera själv och se om man kunde hitta något sätt att göra veganska och vegetariska hamburgare. Liksom.
Mm.
Men det är ju liksom, det är ju vad som hände. Men det faktum att jag har en story kring det. Den storyn uppfann jag ju 8 år senare när jag liksom tänkte tillbaka på vad var det jag insåg där, vad var det som liksom för känsla jag tog med mig därifrån. Just. Men den känslan mognade ju under många, många år sen. Det tog ju 4 år sedan innan jag startade bloggen och började liksom. Så att det är ett exempel på hur en sån faktisk upplevelse kan bli en story i ett narrativ som utgår ifrån mig, men som jag ju såklart har friserat och liksom tillrättalagt i någon mån liksom.
Okay, I have 2 new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Någonting som slår mig när du berättar det här och just sätter ord på det på det sättet. För det är ju så för egentligen, jag skulle säga egentligen alla människor håller ju på med det på olika sätt. Alltså både i sitt privatliv och folk som jobbar med olika saker och sådär. Men det är väldigt få som säger det.
Mm. Ja, nej, men jag har tänkt väldigt mycket. Alltså, jag ser ju mig själv som en väldigt politisk influencer.
Mm.
För mig är det jätteviktigt att det jag gör syftar till någonting meningsfullt. Och då blir det väldigt viktigt för mig att kunna mäta den effekten i någon mån. Jag har ju jobbat innan jag började med det här, så jobbade jag 8 år i ideell sektor i olika organisationer. 4 år på Fryshuset, 3 år som vice ordförande för en ungdomsorganisation och 2 år dessförinnan som anställd på en.
Mm.
Så jag har ju hela tiden jobbat i ideell sektor med olika typer av rädda världen-frågor. Så för mig var det en ganska naturlig sak när jag började med bloggen att fundera på vilket sätt är det här någonting meningsfullt att hålla på med. För att jag kände att jag kan inte hålla på med en matblogg om det bara handlar om att jag ska liksom få en massa liksom cred och lägga upp bilder på min egen mat. Så liksom, det känns meningslöst. Då kunde jag lika gärna, alltså för jag jobbade redan på Fryshusets huvudkontor, hade ett jättevettigt jobb och kunde liksom lätt gjort min karriär på i olika ideella organisationer. Liksom. Men för mig var det då väldigt viktigt att det är just vegetarisk mat, det får människor att bete sig hållbarare och att jag kan se en effekt i det. Jag fick ju redan då massvis med kommentarer från folk som var så här, tack, du har hjälpt mig att äta mindre kött, det här funkar verkligen, de här recepten är så goda. Så det var för mig väldigt viktigt. Och då blev det superviktigt att också vara mån om att det jag gjorde var så effektivt som möjligt.
Alltså,
och så jag har lagt jättemycket tid på att fundera på varför äter folk kött? Varför?
Vad har du kommit fram till?
Ja, men det är jätteintressant egentligen. Och en av de absolut viktigaste grejerna, det är precis det du sa. Att det är gott.
Just det.
Att det är gott. Och vi är i grund och botten ganska enkla. Alltså, det är Maslows behovstrappa. Liksom. Det är först så vill vi känna oss trygga. Sen så vill vi känna oss älskade. Eller trygga, älskade och glada och mätta. Liksom. Sådana saker kommer otroligt grundläggande. När du väl har dem hemma, då kan du börja tänka på externa saker, andra människor och så vidare.
Just det.
Men de flesta människorna är inte heller jätteintresserade av mat, om man nu ska vara superkrass. För dem är det underhållning. Det är ju en jättestor ny grej, mat som underhållning.
Mm.
Det är näring, såklart. Men det är också väldigt mycket identitet. Och det får man inte glömma bort. Alltså det är mat, musik, kläder och politik. Det är liksom de stora identitetsmarkörerna vi har.
Framförallt nu när alla ser vad vi gör och hur vi väljer.
Alltså det har ju blivit,
medier och så.
Det har ju blivit så mycket viktigare när du hela tiden behöver definiera dig själv i relation till någon annan. Hur du definierar dig själv. Tidigare var det också, och det här är så sjukt intressant att diskutera faktiskt.
För ja.
Man kan ta alltså du kan ta egentligen vilken identitetsmarkör som helst och använda som exempel på det här. Men när det inte finns några alternativ så reflekterar du oftast inte över den här dimensionen i din identitet. Alltså innan det kommer en svart person till stan så var ju alla vita och då var ju vithet en icke-fråga till exempel. Och samma sak var det med kött. Innan den vegetariska maten ens liksom som begrepp dök upp så var ju all mat med kött eller mejerier. Alltså det var ju bara så det var.
Just
det var ingen diskussion, det var ingen fråga. Det var liksom ingen grej. Det är ju ett faktum. Och där måste vi förstå att de flesta människorna fortfarande rent mentalt är. I deras huvuden är köttmat. Det är inte ens liksom, det är inte ens en fråga. Det är inte liksom, utan det bara är. Precis som man säger, ja, men det är såklart att vi ser färg. Och då är livet utan färg, vad är det? Liksom, det är ju inte, jag kan inte ens föreställa mig. Liksom.
Mm.
Så att det är identitet, det är väldigt viktigt. Så att när jag säger att vi borde äta mindre kött, då hör inte folk att vi borde äta mindre gris, utan då borde vi äta konstig mat, något annat.
Just det.
Det är det folk hör.
Ja.
Så att det handlar väldigt mycket mer om det än vad det egentligen handlar om att folk inte vill äta, göra hållbara val. För det vill de flesta vill göra hållbara val. Det är bara det att man upplever att det känns väldigt svårt, för man kan inte föreställa sig hur det skulle vara att inte äta kött. För de flesta har inte för det första ätit god vegetarisk mat. Jag brukar säga att det finns tre stora utmaningar som håller folk från där.
Är det här nu en del av din föreläsning? Som vi
ja, det är typ delar av min föreläsning. Det skulle man absolut kunna säga.
Och då vill jag bara avbryta det och tänka så här. Är det som att så här, det här, vad ska jag säga, det ligger så nära till hands. Mm. Att när du kommer någonstans som då så här, jävligt gott i ditt, alltså, ditt varumärke. Då är det alltid det som ligger liksom närmast till hands. Just som du säger, din agenda, att så här, vara en politisk influens, ha ett budskap. Mm. Liksom alla de viktiga värdegrejerna. Mm.
Ja, absolut.
Och då om någon som jag som bara, jaha, vem är du som person? Hur känner du då?
Absolut. Nej, men jag tycker det är jätteviktigt att, alltså, för precis som du säger, så är det ju väldigt svårt att helt och fullt liksom särskilja Gustav från Jävligt Gott.
Mm.
Det är väldigt viktigt att det finns en integritet och liksom en samverkan däremellan. Så för mig är det liksom, om det ger folk, men jag ska ju vara helt krass, alltså jag är ju primärt här för att jag har en grej att säga. Jag brukar inte hymla med det. Liksom. Jag satt i någon workshop här i veckan och sa, vad vill du diskutera? Och jag bara sa, ja, jag jobbar med det här. Jag skulle gärna se att vi pratar om det här. Jag kan prata om någonting annat. Men om jag ska, liksom, ska vara värt min tid, då ska vi helst prata om det här.
Ja.
Men jag har inga problem med det, så länge jag känner att det finns en poäng med det.
Ja.
Och om den poängen till exempel är att fler människor upptäcker det jag håller på med och känner ett större förtroende för mig, då är det ju jag har inga problem med det. Liksom.
Men du uppskattar inte den personliga delen av att bygga ett personligt varumärke? Ett påstående alltså?
Nej, alltså jag ska säga så här. Att jag uppskattar personligen att kunna hålla en viss distinktion, för det gör mitt privatliv lite lättare bara mentalt hantera. Mm. För att jag upplever att jag har en separation.
Liksom.
Och jag tycker det är ganska skönt att kunna liksom ta helg och bara skita jävligt gott ibland. Liksom.
Men kan du inte det om du ändå lägger ut lite personliga reflektioner från vardagen?
Jo, alltså jag behöver ju bli lite bättre på att göra det när det är relevant.
Just det.
Men ja, det är inte någonting som kommer supernaturligt för mig alltid. Alltså jag kan känna att på det sättet är jag ju inte alls en så här bra livsstilsbloggare på något sätt. För att för mig är det väldigt, det är ganska ansträngande att producera material.
Mm.
Alltså det är det. Och då så stanna upp och liksom så hela tiden i sin dag fundera på, är det här content? Är det här content? Är det här content? Det skulle göra mig knäpp alltså. Verkligen.
Men måste man, eller i och för sig, började jag tänka på hur jag själv förhåller mig. För att jag är ju mycket mer...
Ja, det är intressant att höra.
Det vet jag inte. Men, nej, men just att så här, jag tar ju lite liksom, olika delar från min vardag på ett annat sätt.
Mm.
Och jag brukar nog referera till det som att det är bara ett sätt att leva, tror jag. För att det är inte så många, det är ju såklart ett aktivt val, men det är inte ett aktivt val som är betungande för att jag har levt så länge. Förstår du vad jag menar?
Nej,
med
men
det?
Jag förstår. Alltså som att sagt, jag som fotar dans, ju varenda liksom. Rätt jag någonsin äter.
Vad säger du?
Jag fotar ju varenda rätt
jag
någonsin
äter. Och då tänker liksom. Du nästan inte ens på att du tar upp kameran, fast det är klart att du gör det. Men det sitter typ i muskelminnet, kan man säga så?
Ja, alltså det är ju någonting, det har jag ju slutat skämmas för, utan tvekan.
Ja.
Men, nej, men jag har väl tyckt att det är ganska skönt på det sättet att vara liksom lite mer matbloggare slash liksom debattör. För då kan jag lite mer renodla och liksom kan låta resten av mitt liv vara lite frånkopplat från det.
Just det.
Och jag tycker att det är ganska skönt. Mm. Liksom. Plus att min sambo är liksom inte jätteintresserad av att ha någon som konstant dokumenterar hennes liv och liksom barnens liv. Och på det sättet så får jag mer också uppleva tolerans för att jag håller på med så mycket andra konstigheter hemma.
Som vadå?
Ja, men som att jag till exempel, det kan ta hur lång tid som helst att sätta sig och käka för att jag ska ta någon bild. Eller att jag är till att börja med sjukt babblig om mitt jobb. Man blir ju inte mindre självupptagen av det här jobbet. Och älskar att prata om den här grejen.
För att det var en grej jag tänkte på när du just sa så här, att det var så viktigt för dig att ha, att så här, är det här meningsfullt det här nu när jag ska liksom börja blogga om mat och hela den biten, och att du började få kommentarer för din mat, och då sa du att nej, men det hade kunnat, det kändes så här, att bara lägga bild på min mat känns inte liksom, det hade inte räckt.
Nej.
Men då tänker jag att det finns någonting där som heter bekräftelse. Mm. Att väldigt många människor hade ju älskat att lägga upp bilder på sin mat och få bli hyllade för det. Mm. Och då tänker jag så här, vad har du för bekräftelsebehov? För alla har ju något bekräftelsebehov.
Ja, absolut, 100%. Alltså det är enormt. Och det ska jag inte hyckla med alls.
Nej, liksom, men alltså, hur definierar du ditt eget bekräftelsebehov?
Nej, men jag skulle säga att, alltså, och det här, jag tror att om man har den här en dragning till den här typen av jobb, så tror jag att man har ett visst bekräftelsebehov och nog också behöver förhålla sig till det. Mm. Jag har alltid varit en person som, alltså jag kan tycka, jag brukar nästan skämta om det med mina polare och min familj ibland, att så här, det här jobbet är som gjort för mig. Alltså, jag skulle inte kunna haft något annat jobb där jag fick vara så mycket mig själv som jag ärligt talat är. Alla mina liksom brister är att jag kan vara ganska självupptagen. Jag kan vara ganska babblig. Jag kan vara lite väl på. Jag är ganska nördig när det kommer till vad jag gillar. Och liksom, jag har verkligen någon form av rädda världen-komplex.
Vad har du för stjärntecken?
Fisk.
Intressant. Ja, jag kan inte så mycket om fisk, men jag är värdur, så att jag är nästan fisk. Vi är väldigt tajt där. Okej, ja, fortsätt.
Så att alla de grejerna har för mig, det är saker jag, det är vem jag är. Alltså jag har snarare haft problem med det tidigare i mitt liv. Alltså på i skolan fick jag alltid typ, fick jag presentera sist på svenska lektionen alltid, för att jag pratade så mycket, så att jag tog tid från alla andra annars, så jag fick den tiden i slutet av lektionen som var kvar. Och jag har alltid fått höra att jag är en jävla linslus, och att jag kan babbla på lite för mycket, och att jag ibland har lite dålig fingertoppkänsla liksom. Och då har det tidigare i mitt liv varit liksom en kamp mot de här sakerna liksom. Jag pratar lite för mycket. Jag tar lite för mycket rum liksom, och utrymme. Att, så här, och framförallt som en vit man som jobbar i ideell sektor, där det var viktigt att tänka på liksom, så att jag har ju alltid gått, fan, nu snackar jag för mycket. Okej, men hur många tjejer är det i det här rummet och hur mycket har de pratat? Jag borde hålla käften nu, men jag har ju verkligen något att säga här. Att det är liksom ett konstant narrativ i mitt huvud. Liksom, för att det är så otroligt naturligt för mig att inte bara säga vad jag tänker.
Liksom. Just det.
Men i det här jobbet är det fantastiskt bra. Folk vill ju ingenting annat än att jag ska hålla låda. Och de tycker det är jätteskönt att jag bara kan ställa mig på en scen och bara köra. Och att jag har ett jättestort bekräftelsebehov som driver att jag kan hålla på med det. Det är också en grej att jag har ju då inga problem med att folk tittar på mig. Mm. Och att jag står på en scen. För mig är det liksom någonting enkelt. Liksom. Men det är någonting som, eftersom att dels uppvuxen i Borlänge, fan vad man har fått liksom höra saker, kan jag säga.
Är det någonting som är, sitter i folk i just våra, de här småstäderna, så är det ju, om vi så bara,
Jante,
alltså, jantelagen, herregud, du ska inte tro att du är något.
Nej. Fy fan. Alltså, verkligen.
Och det kanske låter som att vi är skämtar nu, men den, jag tycker att den är lite vidrig.
Det sitter så djupt i mig. Alltså.
Ja,
det är
här.
Verkligen en någonting jag får kämpa med faktiskt, för att jag kan nog, jag ska inte säga, men att det finns åtminstone ett litet lager av självförakt liksom, när man beter sig som jag beter mig, som stammar ur det liksom. Fan vad jag inte kan hålla käften. Men gud vad jag bara vill liksom, så här, jag känner ju, alltså det är såklart jag känner det, men i det här jobbet så är det mer okej. Men det är som, det, där blir det verkligen så att delar av hur jag beter mig är ju, jag skulle aldrig komma undan med det på något annat sätt.
Nej.
Jag pratar så jävla mycket om mig själv. Men, helt sjukt.
Och det som är så sjukt är också att så här, ju mer du då tar plats, syns, pratar och liksom gör allt det där som du då älskar att göra, desto bättre är det för ditt jobb.
Ja, jag vet. Så att
det är ju det som blir så alltså jantelagen som pockar på där inuti, samtidigt så vet du så här, det här är ju det här som tar mig framåt.
Ja, men jag vet. Och det där är väldigt klurigt. Och det blir återigen en sån här dimension där mitt privata jag versus mitt jävligt gott jag lever lite i två olika världar. Alltså, jag kan ju inte för mitt liv bete mig så som jag beter mig på jobbet hemma. Eller ha den, men samtidigt då, det, alltså det, jag vet inte, det är lite klurigt, men det har ju verkligen varit det bästa som skulle kunna ha hänt mig på alla sätt och vis. För det har också fått göra att jag har kunnat acceptera den jag är mycket mer.
Mm.
Det gör nog mycket mer när jag växte upp, kämpade med att så här, fan, jag är så jävla babblig. Jag kan inte för
men
mitt liv.
Men varför är det fel då? Alltså jag tänkte så här, det är väl en
jag
sak
fick alltid höra att det var fel.
Ja, och det kan ju säkert, det kan ju vara fel om man kör över folk. Om man typ aldrig lyssnar. Men du verkar ändå ha en medvetenhet. Att du sitter och så här, gud, har jag tagit för mycket plats? Borde jag liksom, du är ju medveten. Mm. Och hur kan det då vara fel?
Nej, men för det, ja, men dels därför man ju, dels inte alltid lyckas.
Mm.
Och så för att det är jobbigt. Alltså det är ju det här konstanta inre narrativet som får en att känna att man är en ganska dålig människa för att man inte beter sig som normen säger att jag borde göra. Jag borde vara mer ödmjuk. Jag borde inte ta så jävla mycket utrymme. Jag borde svära mindre och lyssna mer på folk och liksom lämna lite mer plats. Liksom.
Borde.
Och samtidigt som du säger, det jag gör på det sättet jag gör och att jag gör det så bra, det hade ju inte funkat annars.
Liksom.
Så att jag är ju på det sättet otroligt lycklig faktiskt. Att jag har fått ett jobb där jag, allting som var ett problem i mitt liv förut, eller inte allt, men många saker som jag hade svårt med att hantera och fick mig att känna mig lite konstig förut, det är skitbra i det här jobbet. Och det har ju gett mig ett mycket bättre självförtroende. Jag är ju mycket stabilare och gladare och nöjdare och har mycket bättre självkänsla nu än vad jag hade för 5-10 år sedan. Liksom.
Vad skulle du säga har varit, kan du säga liksom någon sekvens som har varit så här avgörande eller som du kan se att så här, oj, det här förändrade någonting?
Oj, det är en bra fråga. Nej, men alltså, jag ska väl säga, alltså en sak var väl bara det att bloggen gav mig ett utrymme, och i början var ju det väldigt mycket bara i form av text och Instagram och skriva. Där jag kunde nästan bara föra en inre dialog med, för det är mycket så här, och det tror jag är så här ett bra Instagram-tips överlag, liksom, att se det som att du pratar med dig själv eller dina närmsta vänner. Och det ni är intresserade av, det är om du pratar med folk på ett sätt som om du bara pratade med dina närmsta vänner, så blir det bra. För då, sen är det ju så här, om folk inte är intresserade av det, ja, men då kommer du aldrig bli stor, för det måste finnas någon form av allmän intresse i det. Men det kommer bli så jävla mycket mer genuint då, liksom. Att jag kunde börja föra det samtalet någonstans och bara vara mer genuin, det blev som ett sätt att vara lite mer med sig själv, liksom.
Just det.
Och bara få känna mig att jag inte censurerade mig själv, liksom, lite så. Och sen att då känna att det var uppskattat, det var fantastiskt härlig känsla, alltså. För att allting jag har gjort med jävligt gott, det är ändå väldigt, alltså, förstå mig rätt när jag säger att jag har skapat en annan persona, men det är en genuin persona, det är en del av mig som är bara lite så här, liksom, är lite mer endimensionell. Det är liksom, mitt privata jag är lite tråkigare. Det har en sida som är jävligt tråkig. Det har en sida som kan bli skitarg. Det har en sida som gillar att spela datorspel och en sida som gillar att dricka öl och en sida som, de sidorna har inte så mycket med liksom jävligt gott att göra. Liksom. Mm. Men det är fortfarande jag. Så att få ha det samtalet någonstans, bara i själv. Utan att någon sa åt mig att nu får du inte säga det här, eller nu har du pratat för mycket, eller, och bara, och folk gillade det. Det var, för att jag växte upp liksom, som sagt, var ganska mobbad, jag hade ganska lite polare ganska länge och alltid känt liksom ett så här, och jag tror att en del av mitt bekräftelsebehov kommer ifrån det, att jag kände aldrig riktigt att folk ville hänga med mig bara för att den jag var, liksom. Och hade ganska svårt att liksom balansera och liksom haft svårt med så här tillit till folk långt upp i. Liksom. Nu har jag ju inga problem med vänner. Liksom, och så. Jag har däremot svårt att inte bara lita på mig själv. Liksom. Alltså det är en så här grej som jag tror kommer av det där. Liksom. Så för mig att bara liksom få så här, gud, du, fan vad du är bra. Liksom.
Mm.
Det var en så här grej som verkligen liksom typ satte någon så här pusselbit som saknades på plats. Liksom.
Gud vad viktigt. Men har du fortfarande svårt med tilliten då? För det är en sak att ha vänner Och sen en annan sak att släppa in om man har nära sig.
Ja, men jag tror fortfarande jag har vissa problem med det. Sen är det lite mer så här, det har ju liksom förändrats till någonting lite mer subtilt nu. Alltså när jag var yngre var ju det verkligen så här grejer, så här, jag inte litade på att folk faktiskt var intresserade och att faktiskt hänga med mig. Och då var det som att jag försökte ju inte ens. Liksom. Mm. För att jag nästan visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Liksom. För det var lite weird. Men nu kan det vara så att jag är så van vid att klara mig själv. För att jag klarade mig alltid själv när jag var ung. Liksom. Och var liksom mer så här oberoende. Jag blev väldigt oberoende. Liksom.
Just det.
Och det kan vara liksom någonting som hindrar mig lite idag. Att så här, mitt första liksom impuls är inte nödvändigtvis att söka mig till vänner. Jag har många jättefina vänner. Liksom. Men jag är ganska dålig på att behöva, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Det kan vara en ganska bra sak att vara lite nid ibland. Att vara lite så här, men nu behöver jag hänga med folk. Där jag snarare blir så här, men jag behöver sitta och spela tv-spel. Liksom.
Men det som att du stänger av lite grann?
Ja, men lite så. Alltså, jag är ganska dålig på bara så här, vart skulle jag alltså så här, att söka mig till vänner för trygghet, det är liksom inte min primära. Jag är snarare söker till mig själv för trygghet. Liksom.
Mm.
Sen har jag ju en jättefin familj. Jag har min fantastiska sambo, jag har mina två barn. Jag har hennes familj som vi umgås jättemycket med, som bor alla i Stockholm. Så jag har ju väldigt mycket, och jag har liksom fantastiska kollegor. Liksom. Mm. Så jag träffar ju otroligt mycket fint folk hela tiden ändå. Så det blir som att liksom den tryggheten blir som att den räcker. Men då kan jag bli lite dålig på att höra av mig till de fantastiska vänner jag också har på ett sätt som jag kan se andra människor. Så jag är ju inte en sån här som jag ser folk på Instagram som är typ så här, ser folk på Instagram, jag bara hör hur det låter.
Ja, men
jag är inte en sån här kompisorienterad människa. Så jag hade massvis med kompisar i gymnasiet som var så här, de var stora, det var ett stort tjejgäng och ett stort killgäng och alla typ hängde. Och alla är på varandras bröllop och alla är så här. Jag bara, för mig är det så främmande. Jag har typ två eller tre supernära vänner som jag träffar jättesällan.
Mm.
Och min familj. Och sen mina kollegor. Det är liksom min privata sfär. Liksom.
Nu kastar jag ur med någonting här. Så får vi testa och se. Men är inte det typiskt manligt?
Jag tror att det är...
om man nu ska hålla på och liksom dra sådana kort. Liksom.
Nej, men
för
det
jag
är
känner
det
igen för att flera män som jag har pratat med har just pratat om det. Att så här, just manlig vänskap kan vara lite svår. Är det lite svåråtkomlig?
Absolut. Nej, men jag tror att för mig så är det liksom en kombination av att jag var liksom mobbad och under låg- och mellanstadiet, ska jag säga. Det var väl ungefär då det var. Ganska ensam. Liksom. Och med att de manliga vänskaper jag skaffade sen var väldigt mycket av den karaktären. Att de var genuina och starka, men inte så känslosamma. Alltså det är verkligen så att män som umgås i grupp gör det väldigt mycket kring vissa intressen.
Mm.
Vi spelade en massa tv-spel och datorspel. Och vi var väldigt goda vänner. Men vi släppte liksom aldrig till. Det blev liksom inte som att man satt där och pratade om känslor. Och för mig var det också så att de människorna jag umgicks med, och det kan jag verkligen sörja på ett sätt, liksom, blev liksom... Jag flydde verkligen Borlänge hals över huvud när jag blev liksom 19-20 och kunde flytta. För mig var det liksom så här, jag hade för mycket jävla skitbagage i den stan, så jag ville inte ha någonting med någonting att göra och bara drog typ från allt. Så att jag tappade ju väldigt mycket av mina, och det var ganska lätt, därför att det var inte, de relationerna var väldigt, det blev aldrig så djupt liksom. Vi var väldigt fina, jag uppskattar dem fantastiskt mycket, jättefina snubbar, men det blev liksom inte så djupt, och då blev det som att man tog inte med sig de relationerna vidare i livet.
Just
det. För det tar ett tag för en relation, upplever jag, att bli verkligen så djup. Och de vänner jag har idag som jag har den djupa relationen med, de är antingen ganska atypiska män, det vill säga att de har lättare att prata om känslor, eller så är det tjejer. Jag har alltid haft mycket lättare att liksom ha genuina relationer med antingen känsliga män eller kvinnor. Liksom. Det är mycket, mycket lättare att umgås med sådana människor än, än snubbar. Liksom.
Jag och några tjejkompisar pratade, vi har en tråd med röstmeddelande som vi har typ igång hela tiden, hela dagarna.
En tråd med röstmeddelande?
Ja,
vad med intressant.
Ja,
alltså,
jag kan varmt rekommendera. Och då så var det någon... En av mina kompisar skulle då beskriva en man som hon dejtar. Och så var hon så här, ja men han är nog lite mer alfa han än vad jag hade tänkt, trott från början. Och så började, men vänta nu, vad är alfa? Och sen kom vi in på machokultur.
Mm.
Och så var en av dem bara, vad betyder egentligen machokulturen? Jag tror ju att jag förstår det. Mm. Men vad är det egentligen? Och så höll vi på så där. Och då frågade jag dig, hur upplever du machokulturen?
Ja, men det där är, alltså jag tycker det här är, det är jätteintressant alltså. Mm. För jag har funderat sjukt mycket. Jag har alltid varit en person som har känt mig väldigt anti-macho-män. Liksom. Mm. Dels kanske för att jag aldrig riktigt känt mig som en. Liksom. Men samtidigt så ska jag ju vara helt ärlig. Om jag tittar på mig själv utifrån så har jag ju massvis med macho-mans liksom, attribut. Jag älskar att klä mig i jeans och rutiga skjortor och gillar hamburgare och liksom, stora knivar.
Ja.
Typ. Men så jag tror att det finns så liksom flera olika dimensioner av det där. Alltså en är ju en, om man tar just macho liksom, estetiken i form av liksom, alltså snarare så här, det finns ju en stildimension som är liksom att upplevas manlig liksom.
Yeah.
Och så finns det en som jag personligen tycker är ganska skönt att kunna vara i, bara för att känna mig bekväm och trygg och liksom passa in på något sätt liksom. Alltså det är så här, jag gillar att ha lite skäggstubb och liksom kängor och liksom bara känna mig så här, för att jag får vara sån.
Mm.
Men det, för mig är det liksom inte konstigare än att tjejer kanske kan vara feminister och liksom raka armhålorna och sminka sig, bara för att man känner sig bekväm i det.
Mm.
Men det är en sak. Sen är det en annan som är snarare liksom, identitet och liksom,
just det.
En fråga om liksom så här hur, eller snarare så här, en som kanske är mer emotionell, om jag ska säga så.
Just
och
det.
Den är ju en väldigt problematisk dimension av den. Därför att väldigt mycket, den föds ju, upplever jag, i hur män lär sig att hantera känslor och umgås med varandra. Som kan vara väldigt, dels orienterad mot att man umgås mycket i grupp. Man umgås mycket genom att göra saker.
Mm.
Inte genom att prata om känslor och inte genom att vara så genuin alltid, utan det är liksom en roll som ska spelas och det finns liksom en viss hierarki och liksom, det finns ju väldigt mycket tillhörande grejer som är väldigt, alltså, som en snubbe som har varit sådana som, det handlar ju om att man trivs med att tillhöra en grupp och det är bekräftande och liksom, men det är inte så att du nödvändigtvis varken då lär dig eller får ut så mycket emotionell trygghet ur det. Liksom. Utan du tillhör någonstans. Och där är det ju väldigt mycket så att jag tror att de här männen då får det istället från sina flickvänner som är mycket bättre på att uttrycka känslor. Med dem kan de prata, med dem kan de vara ärliga, uttrycka alla de här sakerna. Men eftersom att många av de männen aldrig fått träna på det i något sammanhang liksom, så kan det bli problematiskt. Framförallt då man hamnar i grupperingar som bygger en del av sin identitet på att inte vara kvinnliga. Liksom.
Just det.
Då du förstärker de här manliga attributen ännu mer. Du ska verkligen inte prata om känslor. Du ska verkligen kanske typ så här spana på brudar. Och liksom, då blir det sekteristiskt nästan vi och dem tänk mellan män och kvinnor. Alltså jag känner flera män som verkligen de facto de upplever sig inte kunna ha kvinnliga vänner.
För att
de är så primade på att umgås med män. Och att se kvinnor som är... Och förstå mig rätt när jag säger det här, för det är liksom deprimerande nog som objekt i det att de är inte personer man har vänskapsrelationer med, utan de är personer man erövrar och har liksom partnerrelationer med.
Ja.
Liksom. Och då blir det som att så då har du en viss sorts umgänge med kvinnor och en viss sorts umgänge med män, vilket blir väldigt begränsande. Men eftersom att de här manliga sammanhangen då saknar vissa dimensioner utav emotionellt utrymme att uttrycka sig eller vad det kan vara. De gör ju inte alltid det, ska jag tillägga. Det finns jättemånga män som i de här sammanhangen utvecklar förmågan att liksom prata med varandra och bli, och det är ju, då blir det liksom, det blir bra människor av sådana människor liksom. Men om du inte får det utrymmet så tror jag att du kan bli dum macho liksom. Och då kommer alla de här negativa sidorna att du faktiskt inte identifierar de här kvinnorna riktigt som liksom tänkande individer alltid. Och att du själv utvecklar vissa negativa beteendemönster som är liksom faktiskt inte sanna och liksom verkligen förstärker bara negativa macho liksom normer och dåliga skämt och liksom.
Mm.
Men det handlar ju om, som det alltid gör när det blir sekteristiskt, ett vi och dom tänk liksom, där man hamnar i sin lilla bubbla som blir sann i sig men som faktiskt saknar en massa dimensioner. Och så är det, samma för veganer eller för muffar eller SSU-are eller vad det nu ska vara. Du hamnar i en gruppering med en sanning liksom, där reglerna funkar i det sammanhanget liksom. Så att, jag tycker att den machomannen är ju liksom, jag tycker ju synd om dem ibland liksom. Mm. Och för att de verkligen skulle behöva, däremot ser jag ingenting negativt med liksom, i sig macho-idealet, lika lite som jag ser att kvinnor vill sminka sig liksom. Alltså, det är ju två olika sätt att bara uttrycka sig, live and let live för fan liksom. Och det finns ingenting som säger att bara för att du till exempel attraheras utav att själv känna dig och se ut på ett visst sätt, eller om det nu ska vara så att göra saker som upplevs som macho, köra motocross och jaga eller vad fan det nu ska vara, att det behöver vara något negativt. Det är bara en uppsättning intressen liksom. Så länge du är en emotionellt mogen människa som kan hantera din omgivning.
Och det är snarare det liksom. Där det brister.
Ja, det är där det brister.
Ja.
Och det är ju jävligt synd om sådana människor som inte fått de verktygen när de vuxit upp. På grund av att vi uppfostrar män fel.
Mm.
Och för, så det finns absolut en dimension, tänker jag, i hur... Och jag vet inte vad som är biologiskt och vad som är socialt. I don't have clue, och det är ingenting jag tänker sitta och spekulera kring. Varför män tenderar till att umgås på ett visst sätt och varför kvinnor tenderar till att prata mer om känslor på ett annat sätt. Liksom. Men fan vad män skulle behöva prata mer om känslor.
Mm.
Liksom, fler unga killar skulle behöva fler kramar, brukar jag säga. Liksom, det,
verkligen.
Så och, det är ett jätteproblem, tycker jag.
Ja, och att bli liksom... för det är många män som uttryckte så här, inte sluta krama sina pojkar som börjar bli 4-5 år, då är det som att då slutar man krama dem, eller man slutar trösta dem, eller man slutar fråga dem när de
är snabbt. Jag fick höra när jag var typ 6-7 att så här, sluta gråta, du är en man liksom. Man up för fan liksom.
Ja.
Och så slutar jag gråta liksom.
Såklart, man stänger av det, men nej, det här passar inte. Ja.
Nej, så det där är ett jätteproblem. Men det är, så här, det är samma grej med köttätande. Liksom. Att det är en del av liksom, en osynlig uppsättning med normer om hur det är att vara manlig. Som bara liksom, sitter där och är i vägen för en massa saker.
Egentligen på samma sätt som du också refererar till i din uppväxt. I att så här, okej, men nu är jag så här som person. Att jag liksom behöver... få uttrycka mig, jag gillar att prata, och då ska det vara fel.
Mm.
Och att då passar inte det riktigt i vissa sammanhang. Och sådär.
Nej, men normer är ju verkliga. Alltså verkligen. Ja. Alltså, jag brukar prata om köttnormen en hel del av jobbet. Och så fort man säger då ett norm så är det liksom, åh jävlar, det blir obekvämt. Liksom. Ja. Det spänner sig folk och tycker att nu kommer han och säger någonting som jag kommer tycka är skitjobbigt. Men om man bara tänker på vad norm betyder, så betyder det någonting som är normalt.
Ja.
Det betyder, det är inget konstigare än så. Liksom. Det är bara någonting som är normalt. Så vi kanske ska börja prata om det på det sättet istället. Och det är det som är problemet. Att normala saker behöver inte vara bra saker.
Nej.
Det är bara saker vi är vana vid. Liksom.
Det är någon som har bestämt det någon gång och så blev
ja,
det så.
Ja, det, liksom, det är någonting som sitter i väggarna. Liksom. Men det kräver jävligt mycket av en individ för att gå emot en norm.
Mm.
För då ska ju du vara onormal. Liksom.
Ja, och sen också det här som du refererade till när du jobbade på Fryshuset där och du var så här, ja men jag som vit man i det här rummet. Att ens, nu tänker jag säga det här, men det, ja, det är så på. Jävla hemskt att jag ska behöva säga det, men att höra dig som vit man själv ta orden i din mun, jag som vit man. För jag möter så många vita män som inte ens liksom kan säga, vadå jag som vit man, varför säger du så?
Mm.
Ja, men, för att du är det.
Mm.
Ja, nej, men, och så ja, blir man kränkt bara av att få höra att man är en vit man. Bara, men du är ju en vit man. Varför, alltså, jag har inte sagt att det är fel. Du är, nej, man vill liksom inte inse sitt eget privilegium och bli typ kränkt av att man säger, du som är privilegierad som vit man, nej.
Nej, nej. Det där är ju ett jätte... Alltså det, om man nu pratar vad sociala medier har gjort för vårt samhälle som kanske inte varit så jävla bra, så är ju de här svårigheterna att ta den typen av diskussioner har ju bara ökat de senaste åren. Liksom. Men det där, och det där är ju jätteproblem i vårt samhälle. Liksom. Att det är så svårt för folk överlag att se bortanför sin egen situation. Och jag tror att folk har ju alltid haft det så. För att någonstans, man får ju bara utgå från att det är så folk funkar. Att om du inte i en trygg miljö får liksom nästan testtänka vissa tankar, så är det svårt att få dem serverade till dig på ett sätt som är konfrontativt. Och dessutom när vi vänjer oss vid vissa narrativ, som det här med liksom privilegier, vita män, vita kränkta män-grejen, liksom, då blir det som att vi upprättar någon form av instinktiv reaktion. För vi har hört det så många gånger. Det blir som liksom att du kan inte få, din morsa kan inte hjälpa dig med läxorna till slut, utan någon annan måste göra det. Det är för att du är så van vid att hon tjatar. Liksom. Så jag tror att många reagerar instinktivt på ett, liksom, på ett sånt budskap snarare än att reflektera över det. Men...
Och förlåt, men en teori som jag också upplever ofta är att och det kanske har med hela känslogrejen att göra, men att en del män har svårt att ta bort sig själv som individ ifrån diskussionen. Och det är därför man blir kränkt.
Ja, men
vi pratar ju på en gruppnivå, en strukturell nivå. Men att då blir det den personens individ med hela tiden.
Ja, men exakt. Men det där är, jag skulle säga det där, och här tror jag det är jätteviktigt också, bara för det konstruktiva samtalet skulle säga att det de facto inte är män som har det här problemet, utan alla människor som sitter i en privilegierad situation.
Absolut.
Behöver anstränga sig rejält för att se sina privilegier, om man inte hamnar i någon situation där det blir väldigt tydligt för en. För att det hör till privilegier i sig att du inte märker av dem.
Exakt.
Det är liksom hela essensen av dem. Det är just den här, det är när du går utanför normen som du blir onormal. Annars är du normal. Det är när du bryter status quo. Jag brukar prata väldigt mycket om friktion i mitt jobb. Alltså när jag försöker förklara för folk varför är det svårt att göra hållbara val. Det är för att det är när du ska sluta flyga, sluta äta kött, sluta köpa nya kläder, sluta köra bil, som du får problem. Så länge du gör det har du inga problem.
Just
det. För att konsekvenserna av de problemen, det är inte dina problem. Liksom. Du märker inte av det i din vardag om du bor i Sverige. Liksom. Utan det är först när du gör någonting åt det här, när du bryter normen, som du får friktion i din vardag, och då har du plötsligt ett problem. Privilegier dock utgår ju från hela idén om att du bara genom att vara kvinna eller svart, eller funktionshindrad, eller icke-heteronormativ, eller vad det nu ska vara, de facto har problem. Då har du friktion i din vardag. Därför att, och det är det här som kan vara svårt för vissa män att acceptera, eller vissa vita män som är heterosexuella och icke-funktionshindrade, och ska vara, att acceptera detta, därför att i deras liv så är det här liksom, det är en icke-fråga. Det är ingenting de någonsin ens, om de inte bara lyssnar in någon annan och bara säger, jaha, det säger du, okej, det säger du. Så du menar just att jag tog ditt jobb, är du dum i huvudet? Liksom. Det gjorde jag ju inte, jag sökte det här jobbet som alla andra. Liksom. Precis som, så här, vadå, menar du att jag plötsligt förstörde klimatet? Jag åt en jävla hamburgare, är du dum i huvudet? Liksom. Jag såg inte liksom någon form av värmebölja explodera ut i min mun. Precis, kom igen. Liksom. Skärp dig, liksom, ansträng dig lite mer. Typ. Men för mig så var det faktiskt så att det faktum att jag var mobbad under min uppväxt, det faktum att, och det har jag pratat om på bloggen en del, men det är inte jättemycket, men att min pappa hade alkoholproblem till exempel. Och det färgade min uppväxt jättemycket. Lite andra sådana saker. Liksom. Det gjorde att jag tyckte att livet var fett orättvist under mina första år. Jag tyckte att varför jag? Varför den här skiten? Liksom? Men sen insåg jag ganska snabbt också, som redan som ung, alltså redan i typ högstadiet, att jag hade läshuvud. Jag var, och, även om jag varit babblig, har jag alltid varit jävligt bra på att prata. Liksom. Och att jag fick så mycket dörrar öppnade för mig. Jag gick med i SSU när jag var 16. Jag är dock inte partipolitiskt aktiv nu för tiden, vill jag bara understryka. Irak-demonstrationerna, det tog mig ett halvår, sen var jag ordförande för klubben. Och sen tog det mig, liksom, och i samband med det så satt jag i arbetarkommunens styrelse, och i samband med det så lärde jag känna varenda jävla viktig politiker i hela Borlänge. Och sen så fick jag, jag blev typ headhuntad till ett jobb i Stockholm, och sen har jag blev jag förtroendevald till liksom organisationen jag jobbade i. Och liksom, jag har haft en jävla räkmacka, liksom. Fan vad enkelt jag haft det, liksom. Och för mig har det varit kombinationen av att känna att livet var jävligt orättvist ett tag, men sen att det verkligen inte var det, gav mig väldigt tidigt, jag brukar säga att mina två mått, eller mitt motto här är ett av mina motton här i livet, med såna, det är det här, with great power comes great responsibility. Mm. Eller som Bamse eller Pippi säger, den som är mycket snäll eller måste vara mycket den som är mycket stark måste vara mycket snäll.
Yeah.
Liksom. Och jag fick det väldigt tydligt för mig, dels att livet kan vara fett orättvist. Liksom. Jag fattade inte varför min farsa var tvungen att vara så jävla arg, varför alla mina klasskompisar var tvungna att vara så jävla elaka. Liksom. För det fattar man inte när man är liksom 10 bast och alla liksom är dumma mot dig. Mm. Men jag fattade också att jag hade det fett lätt. Jag gick ut med bäst betyg i hela högstadieskolan när jag gick ut. Liksom. Och det var inte för att jag var så jävla smart, utan det var för att jag gick i en skola med väldigt mycket invandrarkids. Liksom. Och allt möjligt. Liksom. Så jag har fått hjälp att se mina privilegier i livet. Men så har inte alla.
Nej.
Och det var en grej som blev så sjukt tydlig för mig när jag jobbade på Fryshuset. För varenda människa som jobbade på Fryshuset hade någon form av fucked up uppväxt.
Det var verkligen så.
Även de vita brudarna liksom, som bara kryllar där. Liksom. Varenda en hade någon form av liksom, story som hade fått dem, framförallt de vita människorna ska jag säga, att inse att livet är inte så jävla enkelt. Liksom. Men för många människor är det faktiskt ändå så här, visst, du kan ha mycket problem liksom, och jag ska verkligen inte säga att liksom, alla dessa vita mäns liv är fria från problem, men de har inte varit med om upplevelser som har satt dem i perspektiv till hur andra människor också kan ha problem och att de kan vara olika. För ofta är det så att när de här snubbarna har problem, då har de infrastruktur runt omkring sig som liksom hjälper dem att komma på fötter igen. Det är så här, så länge du bara liksom inte typ knarkar ner dig totalt, så kan du fortfarande få ett jobb. Du kan börja plugga igen. Någon jävla farsas brorsa kommer liksom ge dig en chans och sen så kommer det lösa sig.
Du kan bli förlåten
liksom.
Ganska många gånger.
Du kan bli förlåten ganska många gånger. Men om det är så att du är en svart liksom, kvinna till exempel, utan utbildning, sorry, men det finns inte så jävla många chanser liksom. Då kommer du bli städerska på ett hotell liksom. Eller vad det nu ska vara liksom. Jag läste en artikel för många år sedan som jag tyckte beskrev det ganska bra på ett sätt som jag tänker att vissa vita män kanske kan relatera till, just det med tv-spel. Och någon sa så här, tänk dig det här med privilegier lite som om du ska spela typ ett rollspel. Tänk dig World of Warcraft liksom. Det är bara det att du får inte välja vilken gubbe du ska vara och vart du får börja, utan det är rent slumpmässigt liksom. Mm. Och vissa människor, de kommer börja med fett mycket pengar, de kommer börja på level 50 med full utrustning inne i stan som greve över något jävla liksom palats eller något.
Gud vad roligt att det är den liksom förklaringsmodellen man behöver sätta i det här. Ja. Men fortsätt, ja. Absolut.
Ja. Och vissa människor kommer börja som så här, troll ute i skogen med en stenyxa utan pengar.
Mm.
Ni ska fortfarande döda samma drake i slutändan, men vem tror du har störst chans att vinna?
Mm.
Bara så här. Det betyder inte att det här trollet inte kan, men du får jobba fan så mycket hårdare. Liksom.
Exakt.
För att folk kommer vara så här, du är troll. Du får inte komma in i den här stan. Liksom.
Mm.
Du har inga pengar. Du kan inte liksom, sova här. Du har ingen yxa, så du måste liksom, levla upp några gånger innan du ens kan liksom, försöka dig på att döda den där draken. Medan den här snubben föds med en jävla liksom, drakdödar svärd. Liksom.
Yeah.
Så bara, vem tror du kommer döda draken först? Alltså, det betyder inte att den där trollet är dumt i huvudet. Liksom, för det är inte det som är grejen.
Nej.
Men det finns en anledning till att liksom, sjukt många människor som går på handel så har föräldrar som är vd-ar. Liksom, till exempel. Och en sån grej handlar om förväntningar. Liksom. Förväntar någon sig, för jag jobbade på Fryshuset ute i Husby också. Och se de ungdomarna där och deras självbild. Det var ju så, många av dem, alltså, för det var ju, de är ju vanliga. De är ju inte en annan art där ute. Så det var ju lika mycket smarta ungdomar där som det var någon annanstans. Men deras förväntning på sig själv var ju hemsk. De hade så låga förväntningar på sig själva. Mm. Det är så här, för dem var det så här, deras rimliga karriärsval var att jobba som byggare eller som gangster. Liksom, flera av dem.
Det var bara de
trodde. Det var vad de trodde. Men jag brukar säga det i Borlänge. Det var ju också så här, du kunde bli musiker, hockeyproffs eller nazist om du kom från Borlänge. Liksom. Mm. Det var liksom det som förväntades av folk. Liksom. Så att,
det är en annan grej som jag tycker i liksom alla de här diskussionerna som man hamnar i också är att det är Stockholmsperspektivet på allting. Mm. Och när man kommer från en liten stad i Sverige så ser man en helt annan verklighet i vem gemene man är. Mm. Alltså, jag lägger ingen värdering i det, utan bara så här, Stockholms personen är inte representativ för liksom hur verkligheten ser ut ute i landet. Förstår du vad jag menar med det?
Absolut. Och jag tror att många, alltså jag kan tycka att det är lite konstigt, vi pratar så mycket om förortsproblemen till exempel.
Mm.
Nu sparkar vi till bordet här.
Ja då.
Och folk undrar vad det var. När det i grund och botten är problem som jag växte upp med också. Alltså, jag vet inte om du lyssnar på den här dokumentären om familjen som gick på P3.
Nej, men den är på min lista.
Ja, mm. Den är skitbra.
Och den har ju, familjen har ju funnits med under uppväxten som någon så här
grej. Ja. Liksom. Men den butiken som de rånar i första avsnittet med en hagelbössa, där köpte jag mitt lördagsgodis varje dag när jag växte upp. Liksom.
Ja.
Och jag kände Eddies familj och bodde ganska nära där de växte upp. Liksom. Så, och även om de var några år äldre, de var 7-8 år äldre än mig. Liksom. Mm. Så mina polare i låg- och mellanstadiet såg ju upp till de som hängde med dem, om man säger så. Det går så här, 3-års-sjok liksom, med kids. Så jag växte ju upp med folk som nu, jag vet ju inte ens vart många av dem är. Jag vet att några av dem knarkade som in i helvete, några av dem hamnade i fängelse. Och liksom.
Mm.
Så väldigt många av de där sociala problemen som vi nu pratar om i förorten, där vi har kriminalitet som normaliseras, eller så där vi har drogproblem, unga som växer upp utan positiva förebilder. Det var ju verklighet i Borlänge på 90-talet redan.
Men gud vad sjukt att du säger det. Alltså, nu var det som att verkligen. Vi hade ju 5 mord på 4 år eller något sånt i Hedemora. Mm. Hedemora, det finns 8000 personer i stan.
Jag menar
det var ett polismord. Det var en av mina klasskompisar, en kille som gick i parallellklass. Han mördade båda sina föräldrar när de låg och sov.
Men gud.
Vi hade änglamordet.
Mm.
Vi hade någon också knarkhärva med en också någon ung kille som gick samma skola som jag, vars mamma blev mördad på sin restaurang för att hennes pappa, eller vad säger hans pappa, hennes man, satt i fängelse och anlitade någon som skulle mörda henne. Alltså det är ju min verklighet, min uppväxt.
Ja.
Men jag har aldrig, att just gud vad sjukt. Mm. För att man är så van med att det pratas om förorten. Det här är ju våran uppväxt i Dalarna, Hedemora och Borlänge.
Ja, verkligen. Alltså om jag tittar på mina låg- och mellanstadieår och de, för sen när jag gick på gymnasiet, då gick jag på den enda liksom, naturskolan i hela stan, och då var det liksom utsållat Wellbreeds. Liksom.
Mm.
Så då var det bara folkmusiker från Gagnef som skulle bli läkare hela bunten. Men ända fram tills dess så var ju det en helt annan värld. Då var det ju en helt naturlig sak att det var ju, jag hade en klasskompis som gjorde precis som familjen Gänget och rånade något lager nere i stan som hade en massa så här, dynamitklassade fyrverkeripjäser.
Oh,
och mer eller mindre som handgranater och gömde dem bakom vår skolgård. Liksom. Så det var så här, så det var någon unge som hittade den här liksom, bomben.
Det
var helt sjukt. Och honom gick jag i samma klass med. Liksom.
Ja.
Och jag vet att det gick ett rykte om när jag gick, i högstadiet eller kanske på gymnasiet, att en av mina, det var en snubbe som la ut en lång Facebook flashback-tråd som hette Min 15-dagars tripp, som beskrev i detalj hur han var hög som ett hus i 15 dagar och slutade med att han blev utslängd av sina föräldrar på gatan.
Oh,
och då gick det ganska starkt rykte att det var en av mina gamla klasskompisar också. Så det var ju så här, så för mig har det varit alltid väldigt tydligt att det här är ju sociala problem som kommer utav när det är många människor på samma ställe som har mycket utmaningar och det inte finns tillräckligt stora och starka strukturer runt omkring som fångar upp de här människorna.
Exakt.
För, om det är människor, för de flesta av de här, nästan alla de här killarna, hade ju föräldrar som var kaos. Liksom. Han som mobbade mig mest, hans farsa var typ biker. Liksom. Och det gick rykten om att de hade hittat någon pistol på vinden och vad det nu var. Liksom. Och den här snubben som snodde den här granaten, hans morsa var ensamstående med 4 barn och liksom, det var så här, no, go figure att de hade lite problem och ville agera ute på någon tjock liksom plugghäst i klassen liksom.
Nej men det är så jävla tragiskt då att man försöker koppla, så som det var ju, om det var för någon vecka sedan, när Stefan Löfven sa ju att allt det här med den här kriminaliteten hade med invandring att göra.
Mm.
Och då när någon av Miljöpartiet, så kommer jag inte ihåg vem av dem, sa så här, det har inte med det att göra, det har med fattigdom att göra. Mm. Och med segregation.
Ja, man tycker det är lustigt att sossarna ska behöva få höra det. Liksom.
Ja. Men viktig påminnelse, mm, tänker jag, att tack för den, bara den insikten. För att, mm, det där är ju såklart min uppväxt också, mm, i en småstad. Och så här, det är ju viktigt att komma ihåg att ha de perspektiven. Mm. Alltså, det handlar inte,
ja,
om...
Nej, men det handlar om fattigdom. Liksom.
Exakt. Och sociala svårigheter.
Ja, exakt, och vad det är för med sig.
Liksom. Ja.
Så... Och då blir ju återigen, det är ännu en del av privilegiet. Mm. Liksom. Nu, både du och jag, är så här, fett bra liv. Det är lätt att sitta, ja, här och liksom inte tänka på hur det var när vi var små. Liksom.
Exakt.
Och då tänker jag att, ja, men det där är ett problem de har i Rinkeby. Liksom.
Mm.
Ja, nej, jag hade klasskompisar som antagligen knarkade ihjäl sig. Liksom.
Exakt.
Jag vet inte, för de finns inte på Facebook nu, så det är inte så man kan ha koll. Liksom.
Nej.
Nej, så det där är, för mig är det ju verkligen en... Men det är ju en del av varför jag är vegan, till exempel. Mm. För att jag upplever att så, om jag har det så jävla bra, liksom. Och dessutom, då vill jag säga, jag brukar få den här frågan, eller jag brukar tänka så här, vad är det som skiljer oss från djuren?
Mm.
Om man bara ska vara superduper krass, så är det så här, okay, för vi är ju djur. Mm. Liksom. Vi är bara jävligt smarta och jävligt kapabla djur. Liksom. Det är typ vår förmåga att uttrycka komplexa tankar, prata med varandra och manifestera dem genom våra fantastiska händer och så. Liksom.
Mm.
Men i praktiken gör det oss till supervarelser i relation till djuren. Liksom. Vi kan ju fan flyga till månen och bygga skyskrapor. Jag vet inte vad vi gör. Liksom. Och då är det väl ganska enkelt. Om du är en supervarelse, tänker du vara en superskurk eller en superhjälte? Liksom. Mm. With great power comes great responsibility. Liksom.
Exakt.
Och då är jag så här, okay, men då tänker jag ju med de privilegier jag är medveten om att jag har och de superkrafter jag är medveten om jag har som människa, men också som vit man. För fan vad det är lätt för mig. Liksom.
Mm.
Göra det bästa, mesta jag kan. Och ärligt talat, det är fett enkelt att vara vegan. Om jag nu ska vara lite mindre PK.
Ja.
Jag lever ett jävligt gott liv. Alltså. Visst, jag kanske tänker lite extra på vad jag beställer ute på krogen. Visst, jag kanske inte kan äta allting jag bjuds på. Men ärligt talat, i övrigt är det fett enkelt. Mm. Om du bara anstränger dig, köp min kokbok. Liksom. Följ mina recept, du behöver inte lära dig någonting. Det är mitt jobb att se till att göra det lätt för folk att äta det. Men jag lever ett så gott liv. Alltså, jag bara säger, om folk bara fattade hur bra mitt liv, hur gott det är. Liksom, ja. Då skulle fler människor inte säga lika mycket konstiga saker. Om, för det är just det, de har ingen aning. Och jag vet, och därför känner jag att så här, bara den kraften jag får ur det är att så här, det är som att du skulle upptäcka liksom, typ träning och ingen annan upptäckt träning.
Ja.
Och bara så här, snälla, gör lite jävla knäböj, gå ut och rör på dig. Du kommer må så mycket bättre.
Ja.
Och du bara, jag tror inte det, jag tror det är bättre i soffan.
Ja.
Och bara, du har så fel.
Ja.
Då är det såklart att det känns jävligt meningsfullt,
ja,
att ha en träningsblogg. Liksom.
Exakt.
Och det är typ så jag känner. Det är så, gud, folk vet inte vad de missar. Liksom. För det är så skönt.
Mm.
Det är faktiskt väldigt skönt att leva som man lär.
Fantastiskt. Det kanske var dina slutord. Förutom den frågan som jag ställer till alla människor, yes, som gästar den här podden. Fri tolkning på den frågan.
Okej.
Okay. Vad är inte som det ser ut?
Oj, vad inte som det ser ut? Sociala media och nyheter och andra människor.
Åh, intressant trippel där. Perfekt. Bra. Och upprepa igen, vad heter alla dina 3 kokböcker?
Jag har faktiskt 4. Jag
är
gjorde
fyra
en på
nu?
Eget förlag innan dess också.
Wow.
Den heter Jävligt god barbecue från 2016. Går att köpa på min webbshop. Det finns ingen annanstans tyvärr. Sen är det Vegansk husmanskost som kom förra året. Och Vego i världsklass som också kom förra året. Som vegansk träning, eller växtbaserad träningsmat.
Yeah.
Och nu nya boken som kom i tisdags faktiskt.
Grattis.
Kom i tisdags.
Så
klassiska
fett.
Rätter på veganskt vis. Hållbara recept på maten du inte kan vara utan. Eller vill vara utan.
Det är jävligt smart. För en del i att så här, bli vegan eller att äta med vegetariskt är ju att man vill så här, efterlikna lite.
Mm.
Men det blir ju sällan bra. Ja. Om man tror att det ska smaka exakt likadant. Men Nej. Du kanske har lyckats.
Ja, men jag ska säga, ja, men jag ska säga så här. För det där är faktiskt, vi kan avsluta med det. Men ja. det är faktiskt en jätteviktig poäng. Att anledningen till varför det ska se ut som kött eller kan se ut som kött, det är för att folk gillar rätterna och det är inte rätterna det är fel på. Vi byter ut några råvaror bara så får du behålla dem. Och det kanske inte blir exakt likadant. Men å andra sidan, två köttförsåser från två olika personer är inte exakt likadana.
Yeah.
Det viktiga är att det är jävligt gott. Och det kan jag garantera.
Underbar slutknorr. Man kan tro att du har gjort det här förut. Och följ på Instagram jävligt gott Gustav.
Snabbla jävligt gott bara.
Ja, det var det också. Just det. Det var inget Gustav där.
Nej.
Perfekt. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tack för att du kom hit.
Tack själv,
nästa vecka. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.